Som predikotext vill jag läsa fortsättningen av det som vi hörde Birgitta Furhagen läsa förut från Första Mosebok. Gud sa: på himlavalvet ska ljus bli till, och de ska skilja dagen från natten och utmärkta högtider, dagar och år. De ska vara ljus på himlavalvet och lysa över jorden. Och det blev så. Gud gjorde de två stora ljusen, det större ljuset till att härska över dagen och det mindre till att härska över natten. Och han gjorde stjärnorna. Han satte ljusen på himlavalvet att lysa över jorden, att härska över dag och natt och att skilja ljus från mörker. Och Gud såg att det var gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den fjärde dagen. Gud sa: vattnet ska vimla av levande varelser och fåglar ska flyga över jorden under himlavalvet. Gud skapade de stora havsdjuren och alla olika arter av levande varelser som vattnet myllrar och vimlar av, och alla olika arter av fåglar. Och Gud såg att det var gott. Och Gud välsignade dem och sa: var fruktsamma och föröka er och uppfyll sjöar och hav. Och på jorden ska fåglarna föröka sig. Det blir kväll och det blir morgon. Det var den femte dagen. Gud sa: jorden ska frambringa olika arter av levande varelser, boskap, kräldjur och vilda djur av olika arter. Och det blev så. Gud gjorde de olika arterna av vilda djur, boskap och markens kräldjur. Och Gud såg att det var gott. Och Gud sa: vi ska göra människor som är vår avbild, lika oss. De ska härska över fiskar, över himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur, alla kräldjur som finns på jorden. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem, och Gud sa till dem: var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden. Gud sa: jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frö i sin frukt. Detta ska ni ha att äta. Åt markens djur, åt himlens fåglar, åt dem som krälar på jorden, allt som har liv i sig, ger jag alla gröna örter att äta. Och det blev så. Och Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den sjätte dagen. Så fullbordas himlen och jorden och allt vad där finns. Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk. Han vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag. Ty på den dagen vilade Gud sedan han utfört sitt skapelseverk. Detta är berättelsen om hur himmel och jord skapades. Som torra marken dricker regn, som jorden tar emot sin sådd och gömmer den. Herre, låt oss ta emot ditt ord. Amen. Vi har firat midsommar, eller i alla fall försökt att fira, med dans kring midsommarstången. En ritual från förkristen tid, då man vädjade till naturens makter att det skulle bli god fruktbarhet och stora skördar. Och människor i vårt land för kanske 1500-2000 år sedan hade en ständig kamp mot torka och väta som hotade att förstöra skörden och möjligheten att överleva. Och överallt i naturen så fanns de här makterna, de här hotfulla makterna som man var tvungen att offra till för att inte drabbas av hungersnöd. Att bryta ny mark, att göra en ny väg eller bara att flytta en stor sten kunde vara farligt. Då kunde man störa de andar eller väsen som fanns i naturen. Och naturen var därför ganska skrämmande eller hotfull för människor i det forntida Sverige. I Bibelns första kapitel så beskrivs däremot naturen på ett annat sätt. Naturen är god. Gud har genom sin makt fått ordning på alla kaosmakterna i det här vattnet som finns över jorden först. Han har fått ordning på makterna och lyckas så bra med det att Gud kan vila på den sjunde dagen. Och för varje dag så har Gud sagt: det är gott. Det jag har gjort är gott. Och likadant är det när Gud har skapat grönskan, solen, djuren, människan. Och Gud såg att det var gott. Och ibland så har skapelseberättelsen ställts i motsats till vetenskapens hypoteser hur världen en gång blivit till. Men det är att göra våld på Bibelns syfte. För skapelseberättelsen är inget vetenskapligt dokument. Det är ingen beskrivning av hur världen en gång skapades. Bibeln svarar inte på frågan hur världen blev till. Men den svarar på frågan varför världen finns till. Vetenskapen försöker beskriva hur världens uppkomst var, men det ger inget svar på varför. Bibeln vill komma med det svaret att det är Gud som har skapat världen därför att Gud ville det. Det är någonting gott som Gud har kommit med. Och Gud har också skapat människan till sin avbild för att kunna leva i gemenskap med sin skapelse. Gud skapade av kärlek. Gud var kreativ därför att det fanns lust och glädje. Och gång på gång uttrycks i Bibeln glädjen och tacksamheten över att Gud har skapat världen. Att världen är god och att Gud håller den samman. Det kan vara bra att påminna sig om det mellan regnskurarna den här midsommarhelgen. För vattnet, det är vattnet som i den bibliska historien är något hotfullt därför att man var ett ökenfolk. Det var i öken som man kände sig hemmastad, men man var inga båtbyggare eller skeppsresande och därför var vattnet alltid någonting som var skrämmande, som man inte hade kontroll över. Och därför utgår de som har skrivit skapelseberätten att när världen blev till, då var jorden tom och öde. Och överallt fanns det vatten. Överallt var det kaos. Och det första som Gud gör, det är att Gud skapar ordning i kaoset genom att skapa en plats där det inte finns vatten. Där det finns mark och där träd och växter och människor och djur kan leva. Och vi läste från psalm 104 en hyllning till Gud där psalmisten uttrycker: du satte en gräns för vattnet. Aldrig mer skall det täcka jorden. Och jag tänkte vi skulle läsa tillsammans, eller att jag läser för er en berättelse från första Mosebok lite längre fram, det 8:e kapitlet. Och det finns på sidan 1602 i psalmboken. 1602. Från första Mosebok kapitel 7. Det år då Noa blev 600 år, den 17:e dagen i den andra månaden, den dagen bröt alla det stora djupets källor fram, och himlens dammluckor öppnades, och regnet strömmade ner över jorden i 40 dagar och 40 nätter. Just den dagen gick Noa och hans söner Sem, Ham och Jafet in i arken, och med dem Noas hustru, hans tre sonhustrur och vidare alla de olika arterna av vilda djur och boskap, de olika arterna av det som krälar på jorden och det som flyger, både fåglar och alla andra djur med vingar. Alla kom de in till Noa i arken, ett par av alla levande varelser. De kom hanar och honor av alla slags djur, så som Gud hade befallt Noa. Och Herren stängde igen om honom. Då kom floden över jorden. Den varade i 40 dagar. Och det kom så mycket vatten att arken lyftes och flöt över jorden. Vattnet steg högt över jorden. Och arken drev på vattnet. Allt högre steg vattnet över jorden, tills det även täckte de högsta bergen under himlen. Vattnet steg mer än 7 meter över bergen. Hela myllret av varelser på jorden gick under. Fåglar, boskap och vilda djur. Allt liv som jorden vimlar av och alla människor. Allt som levde och andades och dog. Alla varelser som levde på land. Herren utplånade allt som fanns till på jorden. Människor och fyrfota djur, kräldjur och himlens fåglar. Allt utplånades från jorden. Kvar blev bara Noa och de som var med honom i arken. Berättelsen om Noa handlar ju om att plötsligt så forsar det fram det kaos som en gång täckte jorden. Och orsaken till att kaoset åter täcks över jorden, det som präglade innan Gud skapade ordning i kaoset vid skapelsen, det är ju människornas ondska. Det står ju, som vi läste, Herren såg att ondskan på jorden var stor. Människornas uppsåt och tankar var allt och allt genom onda. Då ångrade Herren bittert att han hade gjort människorna på jorden. Men Noa hade vunnit Herrens välvilja. Och sen låter Gud det här kaoset bryta fram. Och alla dör utom Noa och hans familj och ett par av varje djurart. Och man kan fundera på om det har hänt i verkligheten. Berättelsen, de första 11 kapitlerna i Mosebok, är ju kapitel som kan ses som mytiska. Det handlar också om berättelser om jättar och så vidare. Det är ett mytiskt drag över hela de här berättelserna. Men det handlar om att beskriva någonting som finns hos människan. Nämligen människornas ondska och likgiltighet som gör att skapelsen skadas. Och den ordning och den harmoni som Gud hade upprätthållit i världen blev plötsligt rubbad. Och den fick katastrofala följder för mänskligheten. Men det fanns också ett hopp. Och det finns med i dagens föreslagna texter, den tredje årgången. Och det finns på sidan 1724 i psalmboken. 1724. Och det är efter att vattnet har försvunnit och man åter har funnit, fått tag på fast mark. 1724. Gud sa till Noa och hans söner: Jag upprättar nu ett förbund med er och era efterkommande och med alla levande varelser som finns hos er. Fåglar, boskap och alla vilda djur, alla som gick ut ur arken. Jag ska upprätthålla mitt förbund med er. Aldrig mer ska det hända att alla varelser utplånas av flodens vatten. Aldrig mer ska en flod ödelägga jorden. Och Gud sa: Detta är tecknet för det förbund jag instiftar mellan mig och er och alla levande varelser ni har med er, för alla kommande släktled. Min båge ställer jag bland molnen. Den ska vara tecknet för förbundet mellan mig och jorden. När jag hopar moln över jorden och bågen blir synlig bland molnen, då ska jag tänka på mitt förbund. Förbundet mellan mig och er och alla levande varelser av alla slag. Och aldrig mer ska vattnet bli till en flod som utplånar alla varelser. Berättelsen om Noa handlar om att människan har ett ansvar för jorden och att människans bristande ansvar också skapar förutsättningar för att ett kaos kan bryta fram. Och det är ju knappast någon nyhet vi som lever 2015. För varje dag så blir vi påminna om det här med miljöhotet. Det är någonting som vi inte kan negligera. Och det är ett stort ansvar, ett jobbigt ansvar. Det kräver väldigt mycket av oss människor. Det är lätt att resignera. För att det är svårt att vara en ansvarsfull människa. Men det är också svårt att vara människa när vi drabbas av det orättvisa livet. När kaoset inte bara handlar om Guds skapelse, utan kaoset också drabbar oss inom oss själva eller i de relationer som vi lever i. Och det finns en berättelse i Gamla testamentet som handlar om en man som heter Jobb. Och Jobb blir utsatt för en svår prövning, så svår att han ångrar sig att han någonsin blev till. Så här uttrycker han i det tredje kapitlet i Jobbs bok. Då tog Jobb till orda och förbannade den dag han blev född. Han sa: må den dag jag föddes förintas, den natt då man sa ett gossebarn. Den dagen må bli till mörker, må Gud i höjden inte fråga efter den och inget ljus skina över den. Den natten må bli ofruktsam och inte fyllas av glädjerop. För varför dog jag inte när jag föddes, genast då jag kom till världen? Varför fanns en famn som tog emot mig och bröst som jag fick dia? Varför blev inte jag som ett nedgrävt foster, som barnen som aldrig fick se ljuset? Då skulle jag nu ligga i ro, sova en ostörd sömn. Varför ges dagens ljus åt den plågade? Varför ska de olyckliga leva? De som längtar förgäves efter döden och söker den ivrigare än nedgrävda skatter. De som skulle jubla av glädje och prisa sig lyckliga om de fanns en grav. Varför lever den som famlar i mörkret, den vars vägar Gud spärrat? Suckar har blivit mitt dagliga bröd. Min klagan är som forsande vatten. Det jag fruktade har drabbat mig. Det jag bävade för har nått mig. Jag finner ingen frid, ingen ro, ingen vila, bara vånda och kval. När Jobb fördömer sin egen födelse, så fördömer också Jobb den Gud som skapat honom. Han tar avstånd från Gud genom att han ångrar att han någonsin har blivit till. Att inte vilja leva, det är väl också att anklaga Gud för att jag har blivit skapad. Och att det som uttrycks i Jobb är väl en allmänmänsklig erfarenhet. Att när livet är för svårt så vill vi inte leva längre. Eller vi ångrar att vi har blivit till. Och Jobbs berättelse är ju en berättelse om en diskussion som är mellan honom, Jobb och hans vänner. Vad orsaken är. För vännerna menar att egentligen har Jobb gjort någonting som gör att Gud straffar honom. Medan Jobb hänvisar till att han inte gjort något fel. Men livet är ändå orättvist. Och han är arg och besviken på Gud. Och Gud tiger. Men till slut så svarar Jobb. Och han manar Gud. Gud manar Jobb till att vara ödmjuk. Och vi kan läsa svaret i psalmboken också på sidan 1464. 1464. Herren svarade Jobb ur stormen. Vem är du som höljer min visa plan i mörker med ord utan förnuft? Gör dig redo. Var en man. Ge mig besked när jag frågar. Var var du när jag la jordens grund? Låt höra om du vet och kan. Vem bestämde dess mått? Det vet du nog. Vem spände mätsnöret över den? Var fick dess grundvalar fäste? Vem lade dess hörnsten medan alla morgonens stjärnor sjöng och gudasönerna jublade? Vem satte portar som spärr för havet? När det bröt fram ur moderlivet och jag gav det molnen till kläder och dimman till lindor satte jag för det en gräns och stängde med portar och bommar. Jag sa, hit men inte längre. Här ska dina stolta vågor hejdas. Gud verkar mena att Jobb saknar blick för helheten. En helhetssyn som bara Gud kan ha. Och ett ansvar som vi människor inte kan ta på oss. Gud uttrycker det genom att hänvisa inte till sin makt eller till sin vishet utan till sin skapelse. Allt det förundliga som Gud har gjort och som vi människor får leva i. Och Gud säger till Jobb att Gud har satt hinder, spärrar för det här vattnet, för det här kaoset. Det finns också en spärr för kaoset i våra egna liv. Kaoset kommer vi inte ifrån, att det hotar oss och att vi drabbas av det av och till. Men Gud sätter en gräns att det inte fullständigt tar över oss människor. Och att detta är vårt hopp. Det är detta som är budskapet som vi som kyrka vill förmedla. Och att vi kan bli påminna om det varje gång som vi ser naturen och den oerhörda grönska, det liv som finns i naturen. Att det bygger på att Gud har satt en gräns för kaoset. För om allt skulle vara kaos skulle ingenting växa och inte heller vi människor. Och när Jesus i sin bergspredikan talar om vikten att inte fastna i alla sina bekymmer och i kaoset, så pekar han på skapelsen. Och han gör det i det som är den föreslagna evangelietexten i den andra årgången. Den finns också på sidan 1724. 1724. Jesus sa, bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, skördar inte, samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än dem? Och vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud har gett sådana kläder åt gräset på ängen, som idag finns till och imorgon stoppas i ugnen, skall ni då inte ha kläder? Skall han då inte ha kläder åt er, ni trosvaga? Att få vila i skapelsen, att få känna tröst, kan vara viktigt att påminna sig om. Och samtidigt så har jag under mina 17 år som pastor här känt att jag har försökt att gestalta någonting av den kristna trons hemligheter, samtidigt som vi blir mindre och mindre som kommer på gudstjänst. Har jag misslyckats som förkunnare? Är det så att vi inte har kunnat gestalta det kristna budskapet på ett sätt som gör att människor känner sig berörda? Det är också lätt att drabbas av prestationsångest eller allt för stora krav när man står där framme och försöker vara församlingens tjänare. Men jag brukar trösta mig med det som Jesus säger i Markus, det fjärde kapitlet. Med Guds rike är det som en man fått utsädet i jorden. Han sover och stiger upp, dagar och nätter går, och säden gror och växer. Han vet inte hur. Av sig själv bär jorden gröda, för strå så ax, så moget vete i axet. Men när grödan är mogen låter han skäran gå, för skördetiden är inne. I veckan så fick jag ett mejl från en person som var aktiv i vår kyrka för ganska många år sedan, som jag inte hörts av på länge. Och personen i fråga skrev att Andreaskyrkan fortfarande var väldigt viktig, även om personen inte längre kom hit. Det pågick ett växande fortfarande, även om inte det syntes i vår församling. Och på utsidan till kyrkan så står det: Gud är kärlek, var inte rädda. Gud är kärlek, var inte rädda. Och det kan vara viktigt att påminna sig att det kanske är kärnan i att vara kyrka. Att kaoset faktiskt har en gräns, både i vår skapelse men också i våra egna liv. Och att vi får påminna oss om det, att Gud älskar oss och att vi inte behöver vara rädda. Amen.